Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Jag är så enormt stolt över det här partnerskapet. För att lära sig vara närvarande i vardagen så är det ett hjälpsamt verktyg att just ha Mindfulness-appen när man ska hantera stress och förbättra sin sömn. Och jag skulle vilja tipsa om hur jag gör för att få in vanan att meditera. Ibland kommer jag av mig, men när jag får in rutin på det så gör jag det verkligen löpande. Och det jag gör då det är att jag mediterar samma tid och på samma plats varje dag. Börja hellre med någon minut varje dag istället för en längre stund och kom in i rutinen och öka sen därefter längden på meditationen. Det har i alla fall funkat för mig. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa Mindfulness-appen för det finns så mycket att välja på där.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Veckans gäst är äventyraren, filmaren och bergsklättraren Robin Trygg. Det var när han drabbades av en depression under gymnasieåren som han bestämde sig för att göra någonting annat och han blev reseledare på Korsika. Han hade då läst en bok om äventyraren Göran Kropp och där började hans resa mot världens högsta berg. Efter att han hade bestigit flertalet berg runt om i världen så var det dags för Mount Everest. Och han blev den yngsta svenska att bestiga världens högsta berg. Sen bestämde han sig för att bestiga två berg under samma expedition. Berget Shoyo på 8188 meter för att sen gå direkt upp på Mount Everest som ligger ganska nära intill. Och då skulle han bestiga det från den andra sidan, inte från sydsidan utan från den norra. Det blev en resa som tog ett par år då en jordbävning drabbade Nepal när de hade nått baskampen första gången. Så han fick vända hem och spara ihop pengar för att kunna göra resan igen. Nu kommer han ut med en film som heter Bortom Tingri. En fin dokumentär om att söka sig själv genom världens högsta berg, jordbävning och möten med fantastiska människor. En enormt fin film som ger respekt, nyfikenhet och att finna det stora i det lilla.
Hur gammal?
Oliver är en månad.
Oj, en månad, just det. Ja. Men grattis. Så,
tack.
Och sist vi såg så hade du ju
varit
på
gång. Ja. Och sen så har vi en som är 2,5. Och sen så är Jenna som är, hon fyller 13. Så att det är liksom en som är tonåring och en som är trots åldern och en som skriker bara.
Fan, då har du dina utmaningar hemma.
Ja, men jag drar till Everest nu om 2 veckor, så är det perfekt.
Ja, men för det är dags nu igen att åka iväg.
Ja, nu drar jag till Basecamp. Det är första gången på 3 år är det. Jag kommer dit. Först fick jag barn och sen kom covid i vägen. Så att jag har aldrig, alltså sen jag började klättra, om man kan säga så på riktigt, så har jag aldrig varit så här länge ifrån Himalaya och Nepal. Så det ska bli skitkul.
Fast det kan vara roligt. Nu får du hoppa lite närmare mikrofonen så vi kan köra igång. Nybliven pappa igen.
Ja, du vet, Everest slängde i väggen, trebarns farsa, där snackar vi utmaning. Nej, det är jättekul.
Det är olika utmaningar.
Ja, helt klart, men sömnbristen är densamma.
Ja, det är så kanske det är.
Ja.
Du sover med mössan över ögonen som du gör i filmen?
Ja, det händer. Nej, det gör jag inte.
Kan ni släcka lampan?
Det behövs ingen mössa. Jag somnar ståendes hemma, kan jag säga.
Ja. Jag såg ju filmen. Välkommen hit,
tack.
Robin.
Tack snälla.
Jag såg ju filmen faktiskt igår.
Mm. Vad tyckte du?
Det är en fantastiskt fin dokumentär och det jag berördes mest av tror jag det är att en äventyrare som jag ser liksom är så tuff och så modig och så stark också är så sjukt sårbar.
Mm.
Och mycket tårar.
Mm.
Vilket gjorde att det blev en sån stark upplevelse för att du kunde förmedla det, alltså ni förmedlade det i filmen, att man fick med sig innerligheten, om jag säger så, i att vilja nå sina mål och frustrationen när det inte går. att liksom hitta acceptansen i att okej, vi kommer inte upp den här gången. Och så ladda om. Nej, det var väldigt fint, och väldigt fint att jag som är förälder själv och mamma själv, väldigt fint att se din mamma med i filmen som hur man känner sig som förälder. När man vill att ens barn ska göra det de drömmer om, samtidigt som man kanske inte vill att de ska just drömma om sådana saker som är lite otäckt.
Okay. Kul
men
att du säger
men
det.
Väldigt, väldigt, vi ska komma in på filmen lite mer, tänkte jag sen. Men först, för de som inte liksom riktigt känner dig sen tidigare. Var du lika äventyrslysten som barn?
Nej, jag var nog motsatsen skulle jag säga. Jag var nog rädd för det mesta. Låter det så här klyschigt, men frågar du min mamma då till exempel, om vi pratar om henne, så jag var verkligen, det hade svårt att vara hemifrån. Jag var ofta, jag tyckte väldigt mycket till min mamma och pappa. Jag ville helst inte vara ifrån dem.
Och du berättar också det i den här filmen, just det här att hemma i familjen så var det inga konstigheter. Då var det ju liksom,
ja, visst,
tog
visst.
Du plats, men du tog inte plats i skolan.
Nej, jag hade rätt jobbigt i skolan, hade jag. Alltså jag har skött mig, varit duktig sådär, gjort mina läxor. Men jag har haft rätt svårt att ta för mig socialt. Jag har oftast haft svårt att få kompisar. Samtidigt, jag har inte varit liksom mobbad eller retad så. Men jag har liksom varit lite ensam i skolan, svårt att ta för mig. Och där hade jag egentligen fotbollen. Det var ju det som gjorde att jag hamnade i någon gemenskap och en lagidrott. Och där jag också trivdes väldigt bra. Det kom först senare att jag liksom hittade en plats socialt, skulle jag säga.
Men för det var också i skolan sen som du, på gymnasiet, jag förstår, där du också började må ganska dåligt.
Ja, och jag förstod inte riktigt varför, för jag hade ju alla förutsättningar att må bra egentligen. Jag har en jättefin uppväxt, jättebra syskon och liksom bra relation till alla. Vi har det helt okej ekonomiskt. Alltså allting fanns där. Men jag vaknade upp en morgon och jag hade bara ingen lust att gå upp. Jag mådde så otroligt dåligt. Det kom liksom smygandes, men det var en dag där det bara liksom, det funkar inte längre. Och hade det inte varit för mina föräldrar då, så vet jag inte vad som hade hänt. För de tog ju till slut med mig, så att vi måste söka hjälp. Det här funkar inte. Och jag tror jag var sådär 16 eller där omkring. Och fick rätt snabbt antidepressiva, alltså medicin utskrivet. Och där känner jag så efter, för jag började ju äta den här medicinen. Och så tänkte jag så här, vad skönt, nu blir det bättre. Men jag fick liksom kanske inte hjälp kring varför jag mådde dåligt, utan det blev någon form av liksom, ät det här och så kommer det, det var så det kändes i alla fall, ät det här så kommer det bli bättre.
Blev det det?
Nej, det blev inte bättre alls. Så det var jättejobbigt var det, och både för mig, men jag tror så här, efterhand när man tittar tillbaka så var det ju minst lika jobbigt för mina föräldrar och alla runt omkring. För det är rätt svårt hur ska jag hantera någon som jag tycker så mycket om, och samtidigt hur gör man det liksom om man inte kan eller vet? Mm. Och sen av en slump, det var väl i samband med studenten, så ramlade jag över någon sån här jobbannons för ett reseföretag som sökte personal till Korsika, en ö i Medelhavet. Och jag hade väl, jag varit hemma hos mormor i Högdalen, eller jag får säga, jag hade aldrig varit så långt hemifrån förut. Men jag kände att det här vill jag verkligen göra.
Var det känslan av att komma bort bara?
Ja, jag tror det. Jag behövde liksom bryta mönstret på något sätt. För mina dagar, man gick upp till skolan och sen visste jag att det här förväntas av mig i skolan. Och sen så åkte jag från skolan hem åt matfort och så åkte jag till min fotbollsträning. Och så gick jag hem, gick och la mig och så började dagen om. Och det här liksom malde på. Det hände. Någonstans fanns det nog något i mig som kände att jag blir liksom aldrig utmanad riktigt. Det hände. Jag vet vad som förväntas, jag kör nästan på autopilot och det funkar. Men jag vet inte, det var som en rät linje bara som tickade på. Och samtidigt så ramlade över en bok om en svensk äventyrare som heter Göran Kropp. Och han bara så här, tog sitt pick och pack och en cykel typ och drog till Mount Everest. Och jag kände, jäklar vad häftigt. Kan man göra så här? Så att jag blev nog jätteinspirerad av honom, tror jag.
Men du började klättra då nere på Korsika, eller?
Ja, ja, men jag fick ju det här jobbet då efter mycket om och men, och så satt jag på gaten i Arlanda och skulle flyga iväg, och så ångrar jag mig. Jag fick sån jäkla, så här, det här kan jag inte göra. Så jag ringde hem, hade panik, ville vända, men jag åkte iväg till slut. och det blev verkligen, för det var ju jätteläskigt, och jag var inte alls där så länge som jag trodde att jag skulle vara. Jag åkte hem i förtid. Men jag mötte människor jag aldrig hade mött, tvingades tala ett språk som jag inte riktigt kunde, var i miljöer jag liksom inte riktigt hade varit i närheten av, och så var det väldigt många som klättrade där nere. Och jag var rätt kass, ska jag säga, men jag tyckte att det var skitkul. Så att där började jag klättra, och det har jag hållit på med sedan dess egentligen.
Vad var det med klättringen som du fastnade för?
Nej, men det var rätt mycket. Först så älskar jag ju miljöerna. Alltså bara komma ut i Korsika, har ni inte varit där så åk dit. Det är så himla vackert. Så mycket var det. Och sen i kombination med det här fysiska som jag ändå fick göra. Jag gillar ju att träna och ta ut mig. Sen en av de så här största sakerna som jag tyckte var den här gemenskapen som fanns i klättringen. Att det var väldigt så där varmt och mjukt. Alla de jag klättrade med, fast inte jag var lika duktig som dem, så fick jag jättemycket hjälp. Man blev pushad på rätt sätt. Det var okej att visa känslor och vara ledsen och glad. Och liksom, jag kände att jag fick vara mig själv. Sen kanske, alltså så här, efterhand, det är klart det har med klättringen att göra. Men jag hade nog också tur att jag kom in i rätt typ av grupp, har jag märkt.
Mm. För det är med tanke på att du i skolan inte kände den här sociala tillhörigheten. Men när du kommer i ett sammanhang som fotboll eller klättring med intresse, då var det lättare, eller?
Ja, det har alltid varit så för mig att liksom idrotten och idrottsrörelsen har varit otroligt positiv. Jag vet inte hur jag hade klarat mig utan den. Det finns något väldigt, väldigt fint i det, om det görs på rätt sätt.
Och jag vet, sen när du åkte hem, för du åkte hem då efter 2 månader istället för 6 månader. Och många hade sagt liksom, jag tyckte det var så här, vad fasiken, stannar inte kvar hela tiden. Lite grann som att folk lägger ett misslyckande på dig, men så såg inte du det.
Nej, alltså det märkte jag rätt fort att så här, ja, du kommer hem redan. Liksom. Men för mig var det jättestort. Jag hade varit borta 2 månader helt själv. Och även fast jag tyckte att det var läskigt att ångra mig och inte ville och allt det här, så hade jag faktiskt gjort det. Mm. Så jag var jättestolt när jag kom hem och kände att här finns det ju något som vi kan bygga vidare på kanske.
Vad skönt ändå att du kan stå i det, för det tror jag många kan ha svårt för. Framförallt kanske i ung ålder att stå i att jag är stolt över det här istället för att lyssna in andra.
Ja, men sen är det också, nu är jag 35 och det var inte lika lätt då, det var rätt läskigt och man var inte lika liksom trygg och säker i sig själv och kunde säga det alltid. Men någonstans så fanns det ändå liksom ett frö av stolthet som kunde växa vidare, och det hade inte funnits förut.
Och nu när det här då födde din resa egentligen då som äventyrare, om du skulle titta på dig själv som en 10-åring, vad tror du att du hade för drömmar om för yrke då?
Så när jag var 10 så skulle jag bli världens bästa fotbollsspelare, spela i Hammarby och Liverpool och vara ekonomiskt oberoende vid 18-19 sådär. Så att det så jag behövde egentligen inte gå i skolan, har jag berättat för mina föräldrar. Men
alltså det är lite självförtroende då.
Ja, men och det är samma där, alltså inom familjen eller så här, där jag kände mig trygg och hade en fin plattform och liksom kände mig bekväm. Där hade jag jättemycket självförtroende och ja, men vågade drömma. Men så fort jag hamnade någonstans där det var lite otryggt och läskigt och så slöt jag mig. Jag vågade liksom inte. Jag tyckte det var jätteläskigt. Mm.
Men när du då kom hem från Korsika lite tidigare och ändå stolt över att du hade gjort de här 2 månaderna och hittade klättringen, vad hände sen?
Nej, men då förstod jag att det här var ju, klättring är kul. Samtidigt är jag för dålig för att liksom klättra upp på branta väggar. Jag kan ju inte det. Och då såg jag att men Kilimanjaro, ett berg i Afrika, där kan man faktiskt gå upp. Så att jag försökte få med mig någon, och den som gick med på det till slut, det var min lillebror som är 1 år yngre än mig. Så att han följde med, vi packade varsin ryggsäck, flög ner till Tanzania, kom till Kilimanjaro och där upptäckte vi att det var för dyrt. Vi hade inte råd.
Bra plan.
Ja, totalt. Men det är det, man är ung, naiv och... Men så att vi fick vända, vi åkte till Zanzibar istället. Vi tog en båt och bodde på en strand i några veckor.
Lite skillnad mot att klättra på Kilimanjaro. Kanske inte så tråkigt det heller.
Det kan rekommenderas. Uh-huh. Men sen året efter åkte vi tillbaka. Och då kom vi upp på Kilimanjaro och jag tyckte det var super kul och kände att det här vill jag göra om. Och så,
vad var det som kändes som att det är super kul? För det är ju en enorm utmaning med tanke på den höga luften. Alltså, det är ju enormt påfrestande för kroppen och mentalt.
Jag tror det var just det som var kul. Mm. Jag kom så nära sånt jag aldrig hade varit nära förut. Och så efterhand tror jag, jag hade inte de svaren då. Men om man säger att jag, allt det här med klättringen och andra kulturer och att bo och leva med andra människor som man tror är så olika sig själv. Den fysiska utmaningen, allt det här, det har ju liksom format mig på något sätt. Jag hade aldrig varit och sett på världen, tror jag, så som jag gör idag. Om det inte hade varit för de här 10 åren av klättring. Och ibland har det varit jättejobbigt och liksom inte alls blivit så som jag vill. Men så här i efterhand när man liksom får se tillbaks, så är jag på ett sätt tacksam för det, för att jag har lärt mig så mycket av det. Och det hade jag liksom aldrig fått ut på något annat sätt. Jag hade aldrig förstått allt det här som inte vet jag, den dagen man går bort, säger att jag blir 100 eller imorgon, jag har ingen aning. Men jag hade aldrig liksom kunnat, jag hade ångrat mig, så tror jag. Jag hade ångrat jättemycket om jag inte hade förstått saker som jag tror att jag förstår nu.
Och var det där också drömmarna skapades kring att faktiskt kanske komma upp på Mount Everest en dag? Eller när kom de?
Nej, men det kom efter Kilimanjaro, så min bror fick inte nog, men han hittade andra intressen. Mm. Och jag kände att det här vill jag ju fortsätta med, eller jag vill i alla fall, det går så pass bra och jag tycker att det är så kul att jag vill fortsätta liksom. Och då tänkte jag att man kan ju vandra upp till Everest basläger bara och liksom få se Mount Everest och alla de här böckerna jag läst om och få vara i miljön. Och så jag hörde av mig till Göran och Görans dåvarande flickvän Renata, som jag vet har varit med här. Och de hjälpte mig att komma i kontakt med liksom de sherpas, de människorna där nere som de fick hjälp av. Så att jag flög ner till Nepal, till Kathmandu, och fick egentligen hjälp av dem att vandra upp till Mount Everest basläger. Och det var, ja, men på något sätt när man har läst de här böckerna och sett människor på tv och intervjuer, och så, för mig så blev de liksom människor som nästan inte fanns. De var liksom så här stålmannen allihopa på något sätt. De var så duktiga och de var så långt ifrån mig.
De kärpas, menar du?
Ja, både kärpas och även uppe i basläget när jag såg alla de här klättrarna som gjorde sig redo för att gå upp till toppen av Everest. Att det här var ju liksom supermänniskor. Och sen kom jag dit, såg hur de tog av sig sin klätterutrustning och förberedde sig och förstod att så här, men det här är ju också bara människor. Det låter så knäppt, men jag, kan de så borde jag också någonstans kunna om jag förbereder mig och tränar. Och det var första gången det kändes som att det blev verkligt på något sätt.
Och vilken höjd är det basläget på?
5334.
Ja, det är sjukt högt. Bara,
alltså. Det sjuka är att du tittar ju upp på saker som är flera tusen meter högre ändå.
Nu var vi äntligen på väg efter år av väntan, höll jag på att säga. Sjukt. Man går här, det är som en stenmorän kan man säga. Och framför sig har man en stor pyramid bara. Mount Everest.
Det är
helt overkligt.
Ja, det är det. Det är, och ändå på något sätt så är det, jag har nog aldrig vandrat på en vackrare plats, tror jag. Det är så otroligt.
Hur långt
vackert
det tar att vandra upp dit?
Alltså flyger du tur och tur från Sverige så är det väl kanske 18 dagar någonstans. Sen kan man göra det på olika sätt, men ofta så stannar du kanske 2 gånger på olika höjder på vägen upp till baslägret och bara låter kroppen liksom komma i kapp och anpassa sig till höjden.
Och utsikten är ju fantastisk. Bakom mig här har jag toppen på världens högsta berg, Mount Everest. Man blir lite flåsig. Det var relativt brant stundtals upp hit. Och det kändes, absolut. Men det är verkligen fortfarande görbart. Jag mår bra.
Det är så otroligt vackert och något jag gillar. Nu har jag haft förmånen ändå att resa runt och guida och liksom klättra på olika berg runt om i världen. Himalaya är en klass för sig, och framförallt de här sherpasen och nepaleserna. Jag har aldrig träffat människor som kanske utåt sett vid en första anblick har så lite men när du liksom lär känna dem och kommer nära dem, har så otroligt mycket i sig och dela med sig av och ge.
Ja, för det är en sak som jag tänkte på, nu kommer vi
ja, förlåt,
in på det. Nej, men det är intressant, för att när man ser den här filmen så är de människorna väldigt stor del av filmen och din resa.
Ja.
Om du skulle bara berätta för dem som inte vet vad en sherpa är.
Alltså sherpas är ju ett folkslag. Många tror ju att sherpas betyder bärare. Men det är ett folkslag. Och de används ofta på alla de här höghöjdsexpeditionerna i Nepal och Himalaya. Och har alltid gjort, eftersom att de har bosatt sig uppe i bergen och är liksom anpassade till höjden på ett sätt som jag aldrig kommer bli. Nu är det sidohistoria igen, men när jag väl klättrar Everest så hade jag tränat som mest 3 pass om dagen. Jag har aldrig varit så förberedd för något del av mitt liv. Och så hade jag hört talas om en kille som heter Shirin Dorje Sherpa, dess böcker om honom, och visste att han har klättrat Everest över 10 gånger. Och så ska jag träffa honom, sitter och väntar på Durbar Square i Kathmandu, och han kommer liksom aldrig. men bredvid mig sitter någon så här tjock liten farbror och visslar och verkar som att livet är toppen. Och sen efter, jag vet inte, en kvart kanske så här efter vår avtalade tid, så börjar jag prata med honom, och så visar det sig att det är ju Shirin som inte alls var, ja, men lite så här småsatt liksom. Och jag hänger väl med honom kanske upp till 6000 meter en bra dag i samma tempo. Sen, jag har inte en chans. De är så otroligt kompetenta och duktiga, och samtidigt har de den här ödmjuka sidan som man kanske inte alltid hittar hos folk som är bra på någonting. Men de har liksom en genuin vilja att dela med sig och ge, vilket jag tycker är häftigt.
Ja, för han är uppvuxen i en by som ligger runt 4000 meter någonstans, va?
Ja, 4200 meter i något som heter Rolvaling, som är liksom en stängd dalgång från början på gränsen mellan Nepal och Tibet. Och sen när han var 16 så fick han jobb för första gången i en sån här höghöjdsexpedition och smälte snö och sånt på Mount Everest. Och ja, men idag han klättrar många av världens högsta berg. Everest tror jag är 16 gånger nu eller något sånt. K2 i Pakistan. Otroligt många berg.
Men det du också beskriver i filmen är ju att nu när du pratar om honom, för ni har ju blivit väldigt, väldigt nära vänner. Och det är ju att han har haft en ganska tuff uppväxt och en tufft liv. Men han ser inte några problem på det sättet. Vad är det han, så att man kan förstå perspektivet i så här, vad är det de har kanske råkat ut för att förstå den mentaliteten som de har?
Nej, men jag frågade mig det jättelänge själv också, och jag ska ärligt säga att jag vet inte helt vart det där kommer ifrån. Det finns bara naturligt hos honom på ett sätt som jag så gärna skulle vilja ha. Men trots liksom allt tufft, det finns en bok som heter Begravda i himlen eller Buried in the Sky som handlar om honom här i Sverige. Och han har varit med om fruktansvärda saker.
Som?
Ja, men bland annat han var och klättrade på ett berg i Pakistan då, som heter K2. Och det här var 2008 tror jag. Så finns det ett stort isöverhäng strax under toppen som heter Bottleneck som liksom släpper. Och det är många som förlyckas och går bort. Och han är mitt i det där och räddar livet på en kille som heter Pasang på ett helt heroiskt sätt då, som beskrivs i den här boken. Det är som en film, hur han liksom knäpper fast honom och klättrar ner på, utan att sitta fast någonstans, med sina isyxor och faller flera gånger och tumlar runt. Men de överlever och de klarar sig liksom. Och efter det fick han hjälp att flytta till USA. Så nu bor han i Colorado och hans 2 döttrar sattes i skolan där och sådär, för att det var stor anledning till att han ville bort från Nepal. Men det är rätt tufft, så att från att ha varit liksom en rätt högt uppsatt person, om man kan säga det, eller en respekterad person i Nepal, till att komma till Colorado där allting är väldigt dyrt för honom. Han packar choklad och liksom ja, men fick ett helt annat typ av jobb, men gör det för att hans döttrar ska få en bra start i livet och en bra skolgång. Och jag, helt ärligt, så tror jag aldrig han haft ett problem i hela sitt liv. Han ser inte saker så. Och bara genom att omge mig, liksom ha han omkring mig, eller ha han i mitt liv. Jag uppskattar mycket saker med honom, men jag lär mig jättemycket saker av honom som jag inte hade förstått riktigt annars, tror jag.
Ja, för när det är så fint när ni i filmen, när du är sådär envist tjurig.
Ja.
Och han är klok och lugn på något sätt.
Lite rutinerad.
lite rutinerad. Men om vi kommer då tillbaka till att du då faktiskt blev också Sveriges yngsta upp på Mount Everest. Det krävdes ju också det att man ska tjäna en del pengar, alltså få in en del pengar, för det är inte billigt att åka dit.
Jag tror det kostade lite drygt 500 000 svenska kronor. Och jag hade inte ens råd att flytta hemifrån. Jag fattade inte hur jag skulle ha råd att få ihop det där. Men där har jag väl haft lite tur, ska jag säga. Att jag rensade band i TV4s källare då. Och sen så hade jag ett sommarjobb för att få ihop pengar och sticka iväg. Och sen så fick jag hjälp av, han heter Mikael Grimborg och var försäljningsdirektör på TV4 då.
Han är underbar.
Han är fantastisk. Och han och en kille som heter Gunnar Gidefelt, som var kommunikationsdirektör på 4 då. De såg till, jag vet inte, de antingen tyckte de synd om mig eller så såg de någonting där. Men de såg till att liksom putta mig åt rätt håll. Och både så gick 4 in lite grann, men de såg även till att Tele2, Expressen och att jag fick kostnadstäckning. Och hade det inte varit för dem, då hade det heller inte blivit någonting. Så att så här, en del har varit från mig själv, men jag har också haft turen att liksom omge mig eller ha fantastiska människor runt mig som har puttat mig åt rätt håll ibland.
Och vad krävdes då för förberedelser för att ta sig till Mount Everest? För det är ju inte bara att du hade varit på base camp, men sen så ska du ju lite högre upp och klättra en del. Ja. Gjorde du några resor innan då för att träna?
Massor. Ja. Jag såg både till att ta jobb där jag liksom fick det gratis, höll jag på att säga. Jag är inte bra på så mycket, men jag är duktig på att bära ryggsäck. Och
och den som bandet känner på TV4.
Ja, men typ. Så att då fick jag sådana jobb där jag liksom fick träna och samtidigt vara på hög höjd. Så det var ju perfekt. Ja, men åkte runt. Det var mycket Elbrus, Kaukasus, Kilimanjaro, Afrika. Ja, men bara tränade och var på hög höjd och försökte lära känna min kropp. Så här, hur reagerar jag? När är det nog? När kan jag trycka lite till? Och sen samtidigt samla på mig kunskapen rent tekniskt. Hur funkar klätterutrustning? Hur använder jag den? Så att, det var några år av liksom, det var det enda jag gjorde. Mm. Men det var också skönt, för när jag väl kom till Everest, jag fick ju lov på något sätt och på grund av sponsorer och sånt. Jag var ju rätt, inte naiv, men jag var ju så pass ung att jag såg ju bara det här som världens roligaste och coolaste grej. Och något jag hade drömt om sedan jag var liten. Och så kom jag till Mount Everest, gick med den här ryggsäcken. Det är en fantastisk inmarsch då på sydsidan till Mount Everest. Och sen kommer jag att de ringer från en svensk dagstidning då och frågar hur det känns. Så jag berättar hur glad jag är och hur mycket jag ser fram emot det här. Och så här, äntligen. Ja, så här, men känner du inte pressen? Så här, vad menar du nu? Eller så här, hur menar du då? Ja, men nu har du ju fått sponsring på 500 000. Tänk om du misslyckas liksom. Tänk om du inte kommer upp.
Tack för den.
Ja, var en riktig så här, tegelsten i ansiktet. Och, ja, men nu har ju rätt liksom. Alltså, fick världens största sten i magen. Att så här, tänk om jag misslyckas. Tänk om det inte går. Jag börjar fokusera på helt fel saker. Och så var det ett tag. Alltså jag mådde dåligt och bara kände att jag hade allt att förlora. Och det var först liksom kanske 2-3 veckor senare. Jag hade bland annat med Oscar då, Kilborg, som var först att bestiga Everest med Micke Reuterswärd 1990. Och det vi kom fram till någonstans är att ja, men Robin, du har inte kunnat träna en timme mer det senaste året. Du har inte kunnat äta bättre, du har inte kunnat sova bättre. Du har inte kunnat... Där och då var jag så förberedd som jag någonsin hade kunnat vara. Och det fick mig ändå, alltså jag hade varit jättebesviken om jag inte hade kommit upp. Men jag hade inte kunnat göra någonting bättre. Och det är någonting som jag fortfarande tar med mig. Alltså så här, hur jag gör så gott jag kan. Gör jag det kan jag inte få prestationsångest. Frågan är snarare så här, hur gör jag så gott jag kan? Och om jag inte kommer fram, vad skruvar jag på då för att komma lite längre nästa gång? Och det låter så här lätt att sitta och säga här, men det har verkligen funkat för mig. Att jag har nog aldrig känt prestationsångest sen dess.
Men där är någonstans då, när du väl då kommer och har den här lite tegelstenen som du någonstans fick, men lyckades hantera den, så började ju klättringen uppåt. Och som i filmen så berättar ju Oscar om att så här, när de var uppe, så var det typ 4 personer på toppen. Och så ser man, och det tycker jag var helt sjukt i den här filmen, det är ett lämmeltåg upp till toppen. Alltså, jag tänker ju så här, åh vad härligt, det är liksom jag och berget typ. Eller vi och berget är teamet man går med. Men det är ju så här kö upp. Hur var det att möta den synen av att det var så otroligt mycket folk?
Nej, men jag var nog förberedd på det lite grann. Och samtidigt så förstod jag kanske inte riktigt riskerna med det. Och det jag framförallt blev förvånad över var, jag hade ju varit så noga med att just göra så gott jag kan och förbereda mig väl och allt det här. Och jag upplevde att kanske många inte var så förberedda som man borde vara. Vissa kunde inte ens hantera sin klätterutrustning. Och,
det ser man rätt mycket, eller? Folk tror att det är lite, alltså, lite lättare än vad det faktiskt är.
Och det var många som faktiskt till och med vände. Att man gick upp genom det isfallet då, som är första delen på den här klätterleden, som är rätt, ja, men den läskigaste delen egentligen, som rasar och rör på sig mycket. Och de gjorde det en gång och så valde man åka hem. För att man tyckte, oj, det här vill jag ju inte göra. Och då har man kanske inte läst på. Mm. Samtidigt, för jag får ju åka så här varje vår då när det är klättersäsong på Everest, så hamnar jag ofta på Nyhetsmorgon eller någonstans, så får man nästan sitta och liksom försvara sig för jag är ju en del av det på något sätt. Så jag ska inte sitta och säga att så här, men det här är fel och det här är, för jag gör det ju också. Men det jag kan tycka är fel är att man inte förbereder sig. Och att du inte kommer dit och är så förberedd någon kan vara. För det är inte bara din egen säkerhet någonstans du sätter på spel, utan det är ju faktiskt alla runt omkring dig också. Och framförallt om du har de här sherpas eller nepaleserna runt dig, du sätter dem i en väldigt dålig sits. För de känner, även fast de inte säger det, så kommer de riskera livet för dig. De sätter ett jätteansvar liksom i dig. Och ett jätte...
Det säger Oskar också i filmen, att det här med att många ser jag. Ja. Precis som jag säger, så här, jag och bergen typ. Eller kanske vi. För att det är så många runt omkring som man ska göra det här tillsammans med och ska ha respekt för.
Ja, men verkligen. Så är det. Och så var nog jag också till en början, tror jag. Att jag var väldigt mycket individ och prestation. Och sen gick det över mer och mer till någon form av liksom gemenskap. I och med kirring och att vi hittade varandra så väl. Och det har varit så fint att ha någon att dela allt med. För jag tror aldrig... Det är ingen som förstår när man kommer hem allt man har gått igenom. Men kirring behöver man inte ens prata med. Han fattar liksom. Så det är bra.
Men var du rädd någon gång?
Ja. Jag var skiträdd. Och där...
Hur hanterar du den rädslan då?
Nej, men jag har lovat mig själv rätt tidigt att den dagen jag liksom känner att jag inte är rädd, då ska jag nog fan inte... Jag ska inte klättra mer då. För då, det är nog den största varningsklockan jag kan ha. Att man är så pass liksom avtrubbad, om man kan säga så. Men däremot får jag inte bli rädd, alltså att det paralyserar mig på något sätt. Men rädslan i sig tror jag är rätt nyttig. Det är ju någon signal att jag ska vara försiktig.
Och det är det jag tycker är så fint. Många är så här, jag tycker inte om att vara rädd. Mm. Nej, det beror ju på lite grann vad man är rädd för, såklart. Men att rädslan har ju vid sedan savannen, att det är så här, okej, här är det fara. Var fokuserad nu. Var lite försiktig.
Ja.
Så det som du säger, att man, just det här att det är en fördel att den finns, omfamna den och kanske lyssna till den. Så här, vad är det jag är rädd för nu? Eller hur hanterar du det då?
Mm.
Frågasätter du rädslan så alltså att det inte är att du hinner bli paralyserad?
Jag ifrågasätter nog alltså tankar generellt. Att det är så mycket som flyger runt där uppe i huvudet, och det största misstaget man kan göra är väl lite grann att tro på allt det där som snurrar runt där uppe. Utan man får plocka ut russinen på något sätt och välja vad man ska tro på. Men det är ju bara tankar.
Mm. Exakt. Mm. Men du kommer ju upp på toppen.
Mm.
När du väl är där uppe, vad händer i dig då?
Nej, men Oskar då och alla de här hade ju sagt att toppen är halvvägs, Robin. Du ska komma ner också, sen får du bli glad. Så att det var ju, alla hade sagt det. Och sen så kommer jag upp, eller det är en lång kam, och jag ser toppen och fattar att jag kommer greja det. Liksom. Jag kommer komma upp. Det gick vägen. Och så börjar jag storgråta, för jag blir så himla glad. Och jag vet inte om du har provat att grina i så här 40 minusgrader och storm någon gång. Ja, men Åreskutan kanske.
Ja, men det är inte ens i närheten av det där, men kanske. Men, ja.
Så det fryser ju till is alltihop och jag ser ingenting. Och så jag får sätta mig ner på den här smala, smala bergskammen. Som är liksom 2 fötter bred kanske.
Mm.
Och bara försöka hitta tillbaks till att så här, toppen är halvvägs, allt det här. Och då när jag sakta reser på huvudet så börjar solen gå upp. Så att jag har en så här jättesiluett av Mount Everest i horisonten. Och så ser jag ut över hela Nepal. Och är uppe på lite drygt 9000 meter och sitter där och dinglar med benen. Liksom. Och det är än idag bland det vackraste jag sett. Det är en sån här minnesbild som alltid, den dagen jag dör så är det en av de sakerna som kommer.
Och det är en sån här bild där som aldrig försvinner.
Nej, den kommer aldrig. Och det var så också häftigt att få den dörren öppnad för sig när man var så... Nej, men när man var så ung. Alltså så att det är så många som berättar för dig. Eller jag upplevde det, vad man får och inte får göra. Vad man ska och inte ska göra. Vad är rätt, vad är fel. Och jag fick, när jag var 23, fatta att så här, ja, men om jag vill någonting tillräckligt mycket. Och sen kämpar jag för det så mycket jag bara kan. Det går ju. Och så här, när jag kom hem, vad vill jag göra nu då? Och sen så kommer folk ha jättemycket åsikter och ibland ligger rätt mycket i det också. Ja. men att ändå förstå det, att så här, men jag sitter ju vid ratten själv. Och det är också en sån grej, jättemånga personer hade sagt det till mig innan. Och går man på valfri föreläsning som handlar om motivation så kommer alla att säga det. Men att känna det själv och på riktigt förstå det själv, det är en av mitt livs största gåvor, tror jag.
Och det är ju någonting, oavsett vilket äventyr man kanske är på, men att komma till det här målet, nu är inte det i närheten av det du gjorde, men jag sprang i maraton när jag var 43.
Coolt.
Och jag har ju alltid hatat att springa. Så för mig var det ett väldigt stort mål. Mm. Och mest för att jag blev liksom, alla sa såhär, gud 40, nu börjar gå ut för typ. Jag bara, nej, nu ska jag visa mig själv att så är det absolut inte.
Nej.
Och tränade dem med min kompis Sanna Hed som vi tränade från januari till november. Ja. Och jag hade liksom tre mål. Det var inte skada mig för att jag hade tränat för dåligt. Jag skulle uppleva New York för det var där jag sprang.
Mm.
Och jag skulle inte ha en enda negativ tanke.
Hur gick det då?
Ja, det gick bra. Den sista var svår. Men jag lyckades. Men just det här när du säger det med att gråta, då jag började gråta själv när man känner in någonting. Det var att när jag kom in i Central Park hade 2 kilometer kvar och inser att fan, jag kommer klara ett maraton. Det här är helt sjukt. Och mina barn stod vid mållinjen.
Ja.
Då fick jag kramp och kunde inte andas i halsen. Ja. För att, och då insåg jag att jag var på väg att börja gråta. För att jag var så slut. Och samtidigt så rörde över. Så jag var ju tvungen att börja tänka på att jag skulle gå och köpa någon sån här, någonting på Apple Store eller någonting. För att ändra tanken. Och då släppte krampen.
Mm.
Alltså det är coolt att se vad tanken påverkar en fysiskt. Visst. Och då hade de också sagt så här att maraton är inte slut först du är på hotellet.
Nej.
För att när man, och det fattar man ju sen när man kommer i mål. Att gå till det hotellet sen, det var ju en evighet och ont i hela kroppen. Lite
men hur var känslan när du väl satt på hotellet då?
Nej men alltså jag drack bubbel va? Ja. Jag hade lagt in champagne i kylen innan vi sprang.
Ja.
Och det var det, många säger så, vad hade du för morot? Jag bara, ska jag vara ärlig så var det faktiskt champagne. För det här läskande bubblet. Nej men jag var så otroligt euforisk. Jag gick iväg till några kompisar på kvällen som skulle bjuda oss då på ännu mer bubbel för att vi hade sprungit. Och jag gick i höga klackar, det gör man ju inte gärna, tänker man efter 4,2. Men jag var helt euforisk.
Ja.
Folk bara, inte rötta? Nej men alltså det här är helt sjukt. Ja. Alltså jag är så lycklig. Att jag har lyckats med det här som jag aldrig trodde. Och andra sa, men efter 40, du kan inte bara springa. Tror du att du ska springa ett maraton efter 40? När du aldrig har sprungit tidigare. Den känslan att jag kunde visa mig själv.
Ja.
Att jag ville verkligen det här. Och jag gjorde, jag skadade mig inte.
Mm.
Jag upplevde hela New York. Var helt magiskt. Och jag hade ingen negativ tanke. Den känslan var ju så sjukt härlig. Så det är just det att när man sätter upp de här... mål, oavsett vad folk säger. Men hur var sen promenaden ner då? Eller promenaden kanske,
men
man ska
jag vill bara lägga till mig, för jag känner igen mig i det där så mycket. Och samtidigt så just det med att inte tänka negativt, för det har också varit mitt stora mål. Och sen finns det någon del i mig när man är så där som allra tröttast. Och så tänker jag på den där jävla journalisten rent ut sagt som ringer och berättar att allting går åt helvete. Och då får jag liksom 2 växlar till på något sätt. Att det, jag har det... Det är säkert inte rätt om man pratar med någon, jag har ingen aning, men det är liksom lite extra energi den dagen, eller när det tryter, att tänka på den jäveln som ifrågasatte dig.
Fast du vänder dig till någonting positivt.
Ja, i och för sig.
Du tänker ju inte negativt efter det, utan du vänder dig ju till någonting positivt.
Mm.
För mig, varför jag inte vill ha negativa tankar, och vilket jag försöker tänka även i vardagen, det är därför att negativa tankar stjäl energi.
Mm.
Och ska jag orka hela vägen så kan inte jag spilla energi på att vara negativ.
Nej,
jag behöver all energi för att vara positiv.
Mm.
Så den...
Den är okej.
Den journalisten kan försöka påverka mig, men det gör han inte, för jag kan.
Alltså, han så här, hjälper dig.
Ja, men alltså, då blev det ju att du vände ju ändå det till någonting som ger dig kraft.
Ja, visst.
För det går, du gick ju inte, gick du vidare sen tänkte så här, för fan, nu har jag ett jävla ok på axlarna.
Ja, ett fan, tag, men sen svängde det.
Ja, exakt. Ja, ja.
Men, nej, men det är bra, jag håller med.
För då blir det ju ändå en vändning där. Men du har ju, när du förbereder så är du ju extremt bra på att hitta experthjälp. Alltså du pratar med Göran Kropp och de som är, och Renata, just de som verkligen är duktiga på det. Mm. Har det varit viktigt så här, att hitta de här experterna för att verkligen göra det på bästa sätt?
Ja, men jag har haft en sån jäkla respekt rent ut sagt för dem. Och även för Micke och alla de som jag berättat om som hjälpt mig med ekonomin. Att jag hade aldrig fixat det här själv. Och det är ju ofta så i min bransch att jag är ute och föreläser och sen ser någon när jag sträcker upp armarna på en topp någonstans och så tänker de att ja, vad duktig du är, där står du själv och du har gjort. Men det är ju liksom ett helt gäng bakom den här prestationen. Det är Charlotte Kalla som går i mål och vinner OS, men det är någon som har vallat hennes skidor, det är någon som har hjälpt henne med maten, det är någon som har... Och samma sak har varit för mig. Och inte alla, men många i min värld kanske inte alltid berätta det. Utan, och för mig har det varit så jäkla viktigt, och speciellt med Kering, för att jag hade aldrig grejat det här utan honom. Och det har gett mig så otroligt mycket, både med klättring men även på ett personligt plan. Så att få lyfta honom och få lyfta alla de som liksom har varit en del av det här, och att vi har gjort det tillsammans, har varit egentligen en av de stora liksom värdena i de här 10 åren, tycker jag.
Men det tycker jag är så bra att du säger, därför att när jag växte upp så kallades jag för Kan själv.
Ja.
Och fick väldigt mycket cred för det.
Ja.
Alltså såhär, åh vad du är duktig som gör det här själv. Och jag skriver upp, när jag flyttade hemifrån, ska skriva upp gardinstängerna själv. Och jag pratade gärna om det, för att då fick jag en bekräftelse på.
Mm.
Och har insett, det bästa jag har lärt mig vid 50 års ålder, det är faktiskt att be om hjälp.
Mm.
Alltså det är ju helt fantastiskt att du gör
hjälp. Vilken styrka det är.
Ja, och också det är en gåva till andra, för jag älskar att hjälpa andra.
Mm.
Men att göra saker och ting tillsammans.
Mm.
För då, det som du säger, du delar ju de här resorna med Kering.
Mm. Ja, visst. Och även nu, alltså det är en av våra anledningar till att ses nu när vi börjar bli äldre. Eller jag vill säga att vi vandrar varje år upp till Basecamp och plockar med oss folk. Och att liksom få... ta med sig människor som kanske inte har den relationen eller har fått se det här eller fått uppleva sånt här förut, att få dela det med dem. Och samma sak med att människor, men det är ju allt från så här, någon vd på någon jättehög liksom, på, eller något företag som är börsnoterat, till alla är så himla duktiga på det de gör, så ibland att bara få gå och vara tyst och lyssna på dem. Man lär sig väldigt mycket och lär känna väldigt mycket folk.
Vad är det man lär sig av dem? Alltså berättar de, är det också deras inställning? För jag tycker också det var väldigt fint i filmen att man ser att de gör en ceremoni uppe på berget. Att det finns en sån respekt. Vad är det för ceremoni? För att dra någon ramsa? Och...
Ja, men precis. Och det var någonting jag nästan inte skrattade. Men så här, jag tog inte det på så stort allvar utan gjorde det i respekt för Kering. Och sen har det här liksom växt och blivit någonting som nästan... Ja, men det är en rutin som funkar och saker har gått bra och då fortsätter man med det. Så att den är större... Jag tar den på större allvar nu. Men det är, man får ett sånt där halsband som... Jag har ett sånt runt halsen här. Där har vi ett.
Mm.
Och innan du klättrar...
Ett band.
Ja, men precis. Ett band med olika färger som är rött och grönt och gult och relativt tunt tyg. Och det har jag alltid på mig och har haft sen jag började klättra. Och det är en lama, alltså en högt uppsatt buddhistisk präst kan man väl säga, som kommer från ett kloster vid Mount Everest. Och så kommer han upp till ditt basläger och sen bygger man en stupa, heter det. Det är som en stenpyramid. Och så i den här stenpyramiden sätter upp en lång stång och sen så har du tibetanska böneflaggor från den här stången som går ut åt olika håll. Då. De här flaggorna är i olika färger, där färgerna symboliserar olika element i naturen, och så lägger du alla dina klätterutrustning då in till den här stupan. Och sen sitter du och ber och liksom, både Kiring och alltså nepaleserna och speciellt Sherpas då är ju väldigt religiösa. Och i alla de här bergen så bor det gudar och Det är väl ett sätt att liksom visa respekt och be om tillåtelse att få komma upp. Och skulle du inte göra den här välsignelsen eller den här pudjan, de hade inte klättrat med dig. Och just den här respekten tycker jag, det är jättefint att få sitta där på liksom 5 500 meter, se ut över hela världen och göra det här tillsammans med dem. Och även, vilket jag tycker är lite häftigt, när vi kommer säkert till det sen, men jag och Shering var med om en jättefruktansvärd jordbävning. Och alltid när vi har klättrat, så jag kan ju vara rätt nervös ibland, speciellt om det är något som rasar eller om man vet att här brukar det släppa is eller här kan det vara farligt. Men Shering har alltid ett lugn över sig. Han har sina halsband, han vet att de skyddar honom. Det är ingen idé att liksom... Och jag som är nervös, jag går ju åt hur mycket energi som helst till liksom helt fel saker. Men han har liksom ett lugn i sig som jag tror han har fått från den här starka tron på någonting som är större än han själv.
Mm. Häftigt att ta del av.
Jättefint.
I den mäktiga miljön.
Verkligen.
Vi ska komma då precis till det du pratade om. För sen åkte du tillbaka, för du bestämde för att bestiga två berg.
Mm.
En expedition där du skulle göra då först
Shoyo.
Och sen som ligger bredvid.
Ja,
kan man säga.
Ja, typ ja. 2 mil.
Ja, 2 mil. Ja. Bredvid Mount Everest. Mm. För att när du ändå har liksom ställt in kroppen på den höjden, så kan man väl lika gärna ta Mount Everest också. Vilket låg helt sjukt. Men då skulle också ta berget från ett annat håll. Inte där andra. Alla gick från södra sidan, som jag förstår, där de flesta går.
Ja, alltså när Göran och de gjorde det, och de gjorde det via sydsidan. Och sen fanns det faktiskt några svenskar som hade gjort det via nordsidan också då, från Tibet eller Kina nu. Men det fanns ingen i Sverige som hade gjort båda sidorna, så tänkte jag att det skulle jag vilja göra. Men då gör en sån expedition, det tar 70 dagar, du går upp till ett läger och så bygger man det lägret, och så kan du inte vara kvar där som det är så högt, och blir du sjuk, utan du behöver gå ner på lägre höjd och så vilar du lite grann och sen går du upp och sen går du upp lite högre än du var sist, och sen så behöver du gå ner igen och så håller du på så här upp och ner för att få fler röda blodkroppar och egentligen anpassa då kroppen till höjden. Och det tar tid, och det kallas för akklimatisera sig. Och det här gör man då samtidigt som det är hundratals människor där. Vissa kanske inte är så förberedda som man önskar. Och när jag skulle göra nordsidan, så tänkte jag att det kanske går göra det på något annat sätt som är liksom lite säkrare. Det är inte ute på leden lika mycket på Mount Everest. Och det finns 14 stycken berg som är över 8000 meter i världen. Och vanligtvis kanske man klättrar ett av dem, och så är du så pass liten efter det att du går hem och behöver något halvår att läka ihop liksom. Men då hittade vi, men Shoyo ligger 20 kilometer bakom Mount Everest nordsida. Och där är det ju inte en kotte nästan. Så jag tänkte, om jag och Shering åker dit och sen klättrar vi Shoyo helt själva och kommer upp 8000 meter eller strax över 8200 lite drygt. Och då har vi alla de här röda blodkropparna, kan åka till Mount Everest, och istället för det här upp och ner så bara drar vi rakt upp.
Det låter så enkelt.
Ja, men det var väl också så här, bara att våga tänka det var ju skitläskigt. Och ännu värre att så här gå ut med det. Så att det vi gjorde var ju att, först så, jag och Shering pratade ju länge om det, och ens är det rimligt och allt det här. Men så kom vi fram, alltså så här, istället för att ha sponsorer och ha den här pressen, vilket ändå på något sätt blir, så sålde vi allt vi hade egentligen. Jag hade en soffa och en tv typ kvar. Så jag sov och kollade på tv och åt i min soffa. Och sen så fick vi, ja men vi skrapade ihop, det var väl en budget på lite drygt hälften, så allt var ju väldigt snålt mot Everest. Vi hade, ja men 250-300 000 kanske. Och så åkte vi dit till tibetanska högplatån, den sista byn heter Tingri. Och därifrån är den här tibetanska högplatån som bara går rakt ut mot Mount Everest och de här jättestora bergen. Och jag kommer ihåg just när man såg de här första gången, för jag hade aldrig varit så här förberedd för något i hela mitt liv. Och jag hade tagit slut med min dåvarande flickvän och allt hade lagts åt sidan på något sätt. Jag hade offrat så mycket, kände jag. Så bara att se det här berget gjorde att det brast, att det blev så här på riktigt på något sätt. Där bröt jag ihop första gången. Men det var också något fint i det. Att så här, nu är vi här, du och jag, Shering. Vi har gjort så gott vi kan. Vi kan inte göra, men nu njuter vi. Alltså så här, ta in det här. Vi är värda det. Så vi kom upp till Shoyo då, världens sjätte högsta berg. Det var en lång inmarsch med jakar som fastnade och snö upp till liksom midjan. Och det var jättejobbigt att ta sig in. Och sen när vi väl satt där så var tanken att vi skulle börja klättra då och bygga det första lägret dagen efter. Men när vi vaknar på morgonen så är det så pass dåligt väder. Eller det är whiteout, det är dimma och snö och vi ser liksom ingenting. En av fördelarna med att det bara jag och Kirring är att säga, men fan skit, du klättrar idag. Vi smälter snö och sitter och dricker te och ja, men pratar bara idag, umgås. Och det räddar nog livet på oss. För ja, men förmiddagen där någon gång så helt plötsligt så marken börjar skaka. Och jag har varit med så pass länge i det här att när det låter så och när det känns så är det en lavin. Och vi låg rätt nära med vårt tält intill en vägg där vi visste att det satt rätt mycket is och snö och sånt högre upp. Så att vi öppnade ju tältduken och tittade ut mot det här isöverhänget då, om man ska kalla det för det. Men vi såg ju ingenting för att det var ju så dimmigt. Men vi sprang ut åt andra hållet och sekunderna senare gick det ju laviner precis överallt och visade sig vara en jordbävning.
Ja, för filmen så ser det ut som att det kommer över er nästan.
Ja, alltså så här, när jag sitter och skryter om hur bra förberedd jag är och allt det här, det var bara tur, ingenting annat, att vi klarar oss. På ja, men några sekunder egentligen så var det tusentals människor i Nepal och i området där som dog. Men det visste ju inte vi då, utan man är så pass liksom frånkopplad från omvärlden när man är så pass långt ute och är så pass så att, i chock tror jag. Så först så borstar man av sig det där och ja, men vi klarar oss liksom.
Fattade ni att det var jordbävning eller var det...
Ja,
ni förstod det.
Det var så, alltså när marken skakade, jag har aldrig upplevt en jordbävning innan. Men det var ju så, du kunde ju liksom inte gå ordentligt utan du kastades nästan omkring. Och det jag fick lära mig också då var ju att när det kommer ett så kraftigt skalv, det har varit lite olika sådana här mått på den här riktiga skalan som man mäter jordbävningar i, men runt 9 liksom, 8,9, det var ju en jättestor jordbävning. Då kommer det kontinuerligt efterskalv. Och vid varje sånt efterskalv som kom så fortsatte det att rasa ner snö och is och sånt. Och vi kunde liksom inte ta vägen någonstans för vi var på en så pass utsatt plats och vädret var så pass dåligt att vi satt ju fast där. Och under de här ändå, ja, men om det är 10 eller 12 år jag klättrar, jag har aldrig liksom varit nära att dö eller varit... Men det var första och enda gången som jag tänkte att nu kommer jag inte komma hem. Och jag har ju alltid... Alltså när man var yngre och började med det här, man skulle ju liksom inte ångra någonting. Du skulle leva livet ut och du skulle gjort allt och liksom ja, men bresladdat in och så var det klart liksom. Och sen satt jag där och bland annat ringde hem. Ja, men allt så här fruktansvärda saker som man aldrig ska behöva göra och berätta. Det skiter sig nog liksom, jag kommer nog inte komma hem. Och jag ångrar så mycket saker och det var inte de här... Ja, men jag skulle ha dragit till Hawaii och surfat, eller jag skulle ha köpt den här sportbilen, eller jag skulle ha gjort saker som inte kostar pengar. Jag hade aldrig berättat för liksom folk som jag tyckte om, hur mycket jag tyckte om dem, eller hur mycket de betydde för mig. Jag hade aldrig liksom funnits där för folk som, jag började nästan gråta själv, men som jag borde funnits där för. Och det tog mig verkligen så här... på sängen, om man kan säga så. Det var någonting jag inte alls hade väntat mig. Och jag är väl en av mina så här nyttigaste läxor idag, tror jag, att det var ju det här som var viktigt. Så det tog väl lite drygt en jag vet inte, några dagar satt vi där. Och brottades med det här liksom ångesten. Att här trodde jag att jag hade visste precis vart jag skulle någonstans, och så har jag missat alltihop. Vad har jag gjort?
Den här jakten på att man söker någonting.
Ja,
och så visst. Fanns det kanske inom dig som du inte hade sett förut.
Ja.
Men kände du det liksom på en gång? För någonstans så visste du ju inte riktigt omfattningen av den här jordbävningen. Och så här, fasiken, du kommer ju inte upp på toppen. För ni fick ju inte gå vidare sen.
Nej. Det var ju några dagar där som var väldigt så här kaotiska och till en början så, det här var ju liksom mitt liv, den här expeditionen, och hade varit det under väldigt lång tid. Så man har ju lite tunnelseende. Så min första reaktion när TCMA, Tibet China Mountain Association och de som liksom bestämmer över tillstånden där, sa att nu blåser vi av, ni får inte klättra mer, så jag aldrig i livet, jag betalar för det, jag ska köra liksom. de försökte dra ner oss och de skickade ombud från myndigheterna som försökte ta ner oss och jag tog vägra, vi blev osams. Och det slutade med att jag fick skriva under på en sån här servett att jag hade tagit del av informationen men inte ville gå ner. Och, ja, jag ville inte. Här, jag kan ju det här, jag vet att jag har det i mig, jag har förberett mig så väl, jag har offrat allt jag äger och har. Det kan inte sluta så här liksom. Och såklart i samråd med Kirring ska jag säga, för i takt med att vi fick ändå, jag hade en presskontakt här i Sverige då som jag kunde ha som vi kunde prata med också. Och det här var ju en världsnyhet, det kablades ju ut på både svenska medier men även CNN och alltså alla de här bilderna som kablades ut från Kathmandu och bergsbyarna där som inte fanns kvar egentligen. Det var ju, jag hade ju varit i de byarna förut och det fanns ju inget där längre, det var ju bara rasmassor liksom. Så det är som en bomb hade sprängts där. Och i takt med att vi liksom förstod omfattningen och alltså zoomade ut, det tog några dagar för mig, det var verkligen en sån här mental process, så förstod jag ju att det här är inte så stort längre. Alltså så här, vi måste ju ner och vi måste hjälpa till.
Och då, du har sagt lite innan, ja, så att du skämdes över den tanken, oh, att du, jag vill upp. Ja. Och sen när du insåg att hur många tusen som hade dött, så...
Ja, visst. Och alltså återigen, den här individ... Man kastas verkligen mellan att vara, för på ett sätt att hålla på med det jag gör, du är den största egoisten du någonsin har träffat, höll jag på att säga. Du är så otroligt fokuserad på dig själv. I hur du mår, hur du äter, hur du sover, hur du tränar, hur du, allt fokus ligger på dig själv. Så att det var en jätteomställning, var det. Men det ringde då, jag hade hjälp med kläder och sånt där. Och de ringde och frågade om de liksom kunde hjälpa till på något sätt. Och jag var väl fortfarande så pass chockad då att jag har ingen aning. Jag vet inte ens om jag tar mig härifrån liksom. Men vi kom överens om att de skulle skicka lite material och utrustning ner till Kathmandu som jag skulle ta emot. Och efter några dagar så kom vi ner. Och jag kommer ihåg, jag brukar ju flyga över Kathmandu och har gjort det i många år. Och det brukar vara lite så här grå och trist innan monsunen kommer, liksom lite brunt nästan. Och vi flög över och det var så otroligt vackert. Det var liksom regnbågens alla färger på marken. Jättefint var det. Tills vi kom närmare och jag såg att det är tält. Det är liksom, folk har flyttat ut och bor i liksom tältstäder på första lediga yta man hittar som är så långt från husen man kan för att det är de som rasar. Och vi landade i Kathmandu och jag åkte ut och hämtade vad jag trodde var typ några sovsäckar, men det var ju typ ett halvt ton med kläder och jag har ingen aning om hur man hanterar sånt där. Men jag och Kirin gjorde vårt bästa och lyckades skrapa ihop någon lastbil och vi hyrde någon helikopter för de sista kronorna vi hade kvar och sen blev det någon form av liksom hjälpinsats istället där vi åkte runt i de här byarna, flög upp till Kirings hemby då, Rolvaling eller Dal där jag hade bott innan och ja, men försökte göra så gott man kunde egentligen. Och det är väl också en av de sakerna som aldrig kommer försvinna, tror jag. Alltså all den här misären som ändå, ja, men barn som förlorar sina föräldrar och man vet att de förutsättningarna som liksom finns där nere kommer innebära att du kommer ju hamna helt fel. Ditt liv är förstört nu. Och i så oskyldiga liksom små vackra fina ögon så finns, nej, jag vet inte, det är så mycket av de där ögonen ser jag fortfarande ibland. Är det mycket som var så otroligt tragiskt och det finns ingen som förtjänar det där, men finns det någon som förtjänar det minst så är det de där nere. Så det känns orättvist på något sätt.
Men hur var det då att åka hem? Dels så kom du ju tillbaka hem och hade inte kommit upp på de topparna som du hade tänkt och du hade sett den här misären. Att komma hem och hitta tillbaka,
ja,
till vad,
ja, det var ju
där du vill vara.
Men i efterhand, jag skulle aldrig vilja gått igenom det. Men det kom också något väldigt fint ur det. Rätt kort efter så blev jag bland annat ambassadör för något som heter Min stora dag. Som jag är jättestolt över. Som ser till att svårt sjuka barn får uppfylla sina stora drömmar på olika sätt.
Jag heter Robin Trygg och de senaste 10 åren så har jag klättrat några av de högsta bergen i världen. Men något av det häftigaste jag har varit med om, det har inte med berg att göra. Det var när jag deltog i min stora dags äventyrsläger och vi grillade korv, vandrade och paddlade kajak. De ungdomarna som jag träffade där var några av de modigaste människorna som jag någonsin hade träffat. Sen dess har jag fortsatt finnas runt organisationen.
Och jag lärde mig mycket, om jag får utgå från mig själv. Ja, men så här, vad som var viktigt för mig. Saker som jag kanske inte hade fattat var viktigt. Det kanske inte bara var jag hela tiden. Men jag fick ju väldigt mycket hjälp, ska jag säga. Där hade jag inte bett om så mycket hjälp innan, så kom jag till en punkt där jag behövde inte ens fråga. Det syntes på mig att
jag behövde hjälp. Vad var det för hjälp du behövde då?
Ja, men när jag kom hem, jag kom bland annat ihåg, jag hade ju sovit skavfötters med kirring då i liksom en månads tid, och vi sov ju med kläderna på och turades om att väcka varann för att springa så fort det började skaka liksom. Så att när jag kom hem, så min mamma ville att jag skulle, och pappa ville att jag skulle sova hemma hos dem. Men för jag ville vara i fred, eller jag ville sova själv, så jag la mig i min lägenhet, och så kom jag ihåg någon morgon. Jag vaknade av att jag stod i kalsongerna och var på väg ut i hallen, eller från ytterdörren. Och när jag vaknar så då håller de på att byta takfläktarna på vinden hemma hos mig. Och det skakade, och det satt så djupt i en att liksom spring för livet. Och fortfarande idag, det är jättemycket bättre idag, men om det smäller högt eller att det skakar till, eller jag vet inte, posttraumatisk stress heter Precis. Det så. Mm. Det men, var det nog.
Och mitt i allt det där så bestämde du ändå att du skulle tillbaka?
Ja, fast det var en lång, i filmen går det fort, men det var en lång process. Ett tag så ifrågasatte jag till om jag skulle klättra mer överhuvudtaget, eller vad jag skulle göra för någonting. Men någonstans, alltså så jag försökte att tänka när jag väl blir gammal och sitter där med mina barn och hund och Volvo eller vad det nu blir för någonting. Jag kommer aldrig kunna släppa det här om jag inte har fått prova. Och det kanske inte går, och det är väl på något sätt okej också. Men jag måste få ge mig chansen att prova. Och det gick så pass långt då att jag kunde inte sova eller bara liksom fundera på det här. Hur ska jag... Jag måste få komma tillbaks.
Och göra de här 2 topparna.
Ja, men jag vågade inte säga det högt först av olika skärmorsar. Hade jag inte dött av jordbävningen hade hon haft ihjäl mig då. Och sen så, ja men det är så här, ekonomin. Jag hade ju inga pengar, jag hade inget med att sälja. Jag hade ju inget, men återigen, alla fantastiska människor jag har omkring mig. Som lyfte upp mig, så till att jag kom iväg och liksom bar mig på ett sätt igenom det där. Och gav mig den plattformen att ändå, nej men kör Robin. Så att jag och Kering åkte tillbaks året efter. Och även fast kanske inte var lika viktigt att komma upp, så var det också okej på något sätt. Jag hade alltid, bergen var ju något vackert och fint och kul. Och liksom, det var ju en så stor del av mitt liv. Och jag var så rädd på något sätt att det nu skulle vara något läskigt eller någonting hemskt. Jag ville liksom inte att någon tog det ifrån mig. Så det var också ett sätt att visa för mig själv att det var okej, tror jag. Så det var många, många delar i det där.
Men den delen är ju också väldigt, tycker jag, lite läskig i filmen också. För att, eller dels på ett ställe som du går igenom ett hål.
Ja, precis.
Där du faktiskt är på väg att, för att lyckas.
Ja, det är ju en av dem. Då på Shoyo så fanns det ju ingen färdig klätterled, om man kan säga. Så på Mount Everest så sätts det upp en led med rep, och sen så tar alla samma led. Och då sitter man fast i klätterrep som oftast kärpas eller någon redan har satt upp. Men här på Shoyo så fanns det ju ingenting, och det var ju något av det fina och vackra också, att jag och Kirin skulle få göra det själva. Men där jag gick fel egentligen. Och gick igenom en snöbrygga. Det var en glaciärsbrick, och så hade det snöat, så det hade lagt sig snö över, så jag såg den inte. Och sen hinner jag väl känna kanske någon hundradel att marken inte bär. Och sen så hänger jag bara någonstans.
Fy.
Ja, så det var också...
Fan, förlåt, dålig svenska.
Men nej, alltså... men det var hemskt, var det. Men också... Kirring.
Ja, det är så gulligt i filmen så här... Och så ser jag Kirings ansikte.
Ja, men det var det. Det känns som jag hängde där i flera timmar. Men det var säkert bara några sekunder. Och det var snudd på att jag fick skrika åt Kering att liksom backa, för han var ner, nästan nere i det där hålet med mig liksom, alltså bort. Men då han och sen några tyska klättrare som byggde ett spe, alltså en vinsch, och skickade ner och kunde dra upp mig därifrån. Så de räddade livet på mig.
Alltså, din mamma.
Ja,
säger jag som har barn, men just det här vuxna barn.
Hon har gjort ett eget Everest.
Ja, men alltså verkligen. Sen, det är ju otroligt fascinerande också så här, vara hemma och inte... Nu visste inte hon precis när det här skedde, i och för sig. Så det fick hon väl höra då efteråt. Men,
ja.
Men sen också så är det ju... Det finns en annan del som jag tycker är otroligt stark i filmen. Och det är när du försöker få kontakt med Thomas eller de här tyska killarna som du har träffat.
Mm.
Som fastnar på vägen ner från toppen. På för hög höjd.
Ja, precis. Han Thomas då, efter Choy, och vi kom ju upp till slut och kommer ner och ska åka till Mount Everest, och målet är ju att bara gå rakt upp. Och vi lyckas väl efter mycket om och men, så vi gjorde Everest på, jag tror, 36 timmar eller något sånt här, istället för de här 70
helt
dagarna.
Overkligt.
Så det funkade ju verkligen så som vi ville. Och sen några dagar senare så går min tyske kompis Thomas upp, och han gör det själv, inga kärpas, ingenting, utan syrgas. Jättekult så. Men den enda han har kontakt med då är mig på en komradio. Så jag sitter och håller mig vaken och skriver upp varje gång han hör av sig och vart han är. Och, ja, man gör någon form av lista liksom, kopplat till en karta, och så att man har koll hela tiden. Och sen så tar det väl längre tid än vad man vill. Och han kommer ner till 8000 meter och till det här sista, eller det lägret som ligger högst upp på berget, väldigt sent. Och det vet jag sen mina turer på Kilimanjaro, när man har varit uppe på toppen och sen går man ner och alla bara vill lägga sig och sova i tältet och tror att man blir piggare av det. Men när du ligger och vilar på så hög höjd, så kroppen återhämtar sig inte. Du blir bara tröttare även av att ligga ner. Så det är så viktigt att liksom pusha sig själv att fortsätta gå ner ändå. Men Thomas är ju bergsguide, mycket mer rutinerad än vad jag är, och äldre, och liksom står på sig att det är lugnt. Jag vilar ett tag och sen så går jag ner imorgon. Så att han gör så, och så blir jag väckt mitt i natten av att han har lungödem. Det är liksom cellerna i kroppen släpper ifrån sig vätska, så du får vätska i lungorna, och går det tillräckligt långt så drunknar man, kan man säga. Så att han är dålig då. Och då försöker man ju, alltså man känner sig så otroligt hjälplös, för jag ser ju tältet.
Ja, för det är det jag känner när du sitter där i tältet och ropar på honom. Och så kan du inte göra någonting mer än att försöka hålla honom vaken.
Ja, visst. Så att vi kom överens om att jag hör av mig varje kvart, att han ska sitta upprätt, hålla liksom andningsvägarna fria, och ja, men så här, det man har lärt sig. Och samtidigt så behöver jag ju få tag i någon i andra änden som hjälper honom liksom. Och då hör jag av mig till olika människor, och till slut får jag tag i en som precis har liksom gått förbi Thomas och som också känner Thomas. Och förklarar då att han har lungödem, och ja, men det vet alla att det är en fråga om tid liksom, att hänga kvar där uppe och inte få hjälp. Eller han måste ner. Och får väl svaret då att nej, men jag fortsätter upp istället, jag låter han vara. Och det är också en sak som...
Vad känner man då? Alltså så här,
för ilska. Att det är ju... Eller jag kände ilska. Och det är också en så här moraliskt dilemma. Skulle jag... Det är därför till exempel jag klättrar med Kering återigen. För att jag känner han så pass väl och han känner mig så pass väl. Vi vet vad vi har varann. Vi vet hur det funkar och hur... Men på ett ställe som Mount Everest, där alla kanske delar samma dröm och står på toppen. Men vägen dit är lite olika. Och alla har inte den rutinen och den erfarenheten, eller kanske ens den viljan ibland, att hjälpa till. Nej, men det är för jävligt, kan jag tycka, rent ut sagt. Att man inte värdesätter andras liv så pass högt.
Mm.
Det är en av anledningarna till att vi har med det i filmen, för att det är också ett sätt att får man liksom... Det pratas om det ibland, men kanske inte i den omfattningen som det behövs, för att det är så mycket locket på hela tiden. Och samtidigt kommer fler och fler människor dit. Och får du aldrig lyfta den här typen av problematik eller den här typen av... Hur fan ska det bli bättre någon gång då? Men jag, eller vi då som har gjort den här filmen, har ju fått väldigt mycket... vi behöver ju censurera personerna som är med, och det är juridiskt svårt att liksom lyfta det. Och samtidigt, jag är inte ute efter att hänga ut någon på något sätt.
Men det är viktigt att det sker. För det är lite grann återigen det här att det handlar inte om jag är på berget. Det handlar om vi.
Ja, och hur skulle det kännas att komma upp? Och sen vet jag att en människa dog på grund av mig. Uh-huh. Hur glad är man då när man kommer ner? Mm. Liksom, hur bra mår man över sig själv då?
Vi ska säga också att Thomas klarade sig.
Han klarade sig, och som i 12 fall av 10 höll jag på att säga, men i 9 fall av 10 så är det en nepales eller en kärpa som räddar livet på Thomas.
Det var så.
Mm. Det är standard det. Och det är väl samma där i klätterfilmer, eller nu senast den här expeditionen som gick på fyran, som, alltså det är jättefint att man inte lyfter kärpas, som är så otroligt stor del av det som händer där nere och som är en sån stor bidragande orsak till att människor kommer upp och kommer ner och mår bra och tycker om det så mycket. De förtjänar liksom all form av cred de kan få. Men det görs kanske inte i den omsträckning det borde alltid.
Nej, och det var så skönt att se Thomas där med det där stora leendet ändå när han kom. Man trodde han skulle komma helt så här, helt utmattad slut. Uh-huh. Och så var det bara det här leendet hos honom som sen mötte efter den här stunden. Uh-huh. Men det är det som också tycker är så fint med hela den här filmen, och det du beskriver, det är ju också den vänskapen som, och närheten till människorna och de här vänliga ansiktena som du beskriver.
Ja. Uh-huh.
Att du möter där. Är det liksom, och det sociala sammanhanget, återigen i samband med ett intresse.
Ja.
För att när man tittar på dig i filmen och när man ser vad du har gjort, så är det ju verkligen en social person. Och inte det som jag kopplade till i början när du berättar om dig själv i skolan. Att skolan kanske inte är heller för alla.
Nej.
Men när man hittar sitt intresse, när man hittar ett sammanhang, så...
Visst.
Så blir det ju utifrån sitt eget, hur man själv är.
Ja, och jag tror att det är det som kanske blir fel. Nu byter vi ämne lite grann, men om man ser de så här utsatta områdena idag som är på tapeten kanske mer än någonsin och vad som händer där. Och så är det så lätt att säga att de inte ska vara här och det ska vara så och det ska vara så. Men så har de fått rätt förutsättningar från första början då? Har de blivit puttade åt rätt håll? Har de fått hjälp? Har de liksom fått de verktyg som behövs? Nej, jag tycker inte det. Och samma med mig i skolan. Nu har jag betydligt bättre förutsättningar än vad de hade. Men jag skulle nog behövt någon som sa det till mig. Att det är okej att vara annorlunda. Det är okej att liksom vara som du är, Robin. Men det kändes inte så då. För att det skulle vara på ett annat sätt. Och det är väl något man säger. Om man hade gått tillbaka och fått prata med sig själv. Så hade man nog varit lite snäll mot sig själv liksom. Det, okay.
Det finns så många ungdomar som säger att den dagen när jag är klar med skolan, då kommer jag att visa vem jag är.
Ja,
jag ska bara
så.
Rida ut de här åren. Det är inte, absolut inte alla så, men det finns ju väldigt många som inte känner en tillhörighet i det. För att man har en sån annan stor kapacitet på ett annat område som inte är det som är i skolan.
Mm.
Så skolan är ju inte allt, utan det är så mycket som finns där ute.
Ja.
Som man sen möter. Men det jag är lite nyfiken på, nu när du är förälder, skulle du... Nu ska du ju iväg igen till...
Ja.
Ska du upp till Mount Everest eller ska du till basläget?
Till basläget.
Till basläget. Det är ju, kan du känna någon, att du inte vill göra samma typ av extrema äventyr nu när du har barn?
Ja, det kan jag. Jag hade aldrig haft barn om jag inte hade varit med om den här jordbävningen. Jag hade aldrig kommit...
Så?
Jag tror inte det. Jag hade aldrig kommit till det steget att liksom... Jag tror jag hade klättrat tills jag förolyckades.
För det är också väldigt fint, jag vet inte ens om jag ska säga det, men jag tycker att det, men i slutet av filmen då, alltså så här, och den är ju värd att se varenda minut, för att den är, det jag också tycker är fint, vilket jag tycker man ska vara beredd på, det är att ibland är det väldigt stilla och långsamma
passager.
I de här passagerna, vilket man väldigt sällan ser idag. Min mamma hade älskat det. För hon tyckte om att hon tyckte man klippte upp filmer och tv-program alldeles mycket.
Ja.
För du hinner känna in i de här långsamma passagerna, känslorna. Men det är ju också en... Du får ju en insikt i slutet av filmen. När man tänker att du har sökt och sökt och sökt och vill nå dina mål. Men så landar det. Det är så jäkla fint i slutet att du ville hem.
Ja.
Det var hemma som var...
Ja, och det var ju, den här filmen var ju en så lång process. När vi började med den här så var jag en person, och när vi slutade med den här så var jag någon helt annan. Så den har ju liksom levt med mig på ett sätt. Så när vi började klippa filmen så visste vi inte att slutet skulle bli så där. Men det var där vi hamnade till slut. Och det var också så fint i det. Vad som egentligen var viktigt och vad som jag egentligen hittade där till slut. Och vad som hade ett värde. Men jag hade aldrig insett det om jag inte hade fått liksom löpa linan ut. Jag hade gått och inte varit lycklig, tror jag.
Mm.
Sen hade det egentligen... Alltså, det hade kunnat handlat om någon som sålde dammsugare, höll jag på att säga. Men så här, det var ett verktyg för mig. Men jag tror just det här självförverkligandet och förstå sig själv och få bena ut sig själv. Jag tror det är jätteviktigt. Eller för mig var det, för annars hade jag inte landat väl, tror jag.
Nej, och som förälder nej, anledningen till att jag frågar är att jag var ju med Oskar Kihlborg och Micke Reuterswärd till Nya Zeeland 1994. Och så var vi ner i södra halvklotets djupaste grotta som heter Harwood's Hole. Och vi hade kanske inte så jättebra förberedelser, utan vi tränade från ett köksbord och en liten annan grotta. Men det var ju en krater som var typ 50-100 meter.
Jag har sett bilder, den ser jättehäftig ut.
Ja, där har jag varit.
Cool.
Och det är 200 meter ner.
Ja.
Och då är det 30 meter först mot klippkanten då, som man firar sig ner, och sen är det 170 meter fritt fall. Så man bara firar sig ner. Och sen är det ju då genom det här i squeezer och grott. Det var helt fantastiskt. Men just där när man kom ut på andra sidan så var man ju överlycklig. Sen skulle man ju upp igen och klättra upp. Så att det var ju verkligen inte, resan var ju inte klar även där. Men, och jag är så otroligt glad att jag har vågat göra det äventyret. Men jag skulle aldrig göra det efter det att jag fick barn.
Nej.
Aldrig.
Nej.
Och där är det så olika hur man liksom... Men det är rätt skönt att höra att du väntar till dina barn. Kommer du så som din mamma? Du bara, pappa, vi vill upp Mount Everest.
Nej, men jag hakar nog på.
Ja, exakt. Det är det du gör. Ja. Ja, det fattar jag. Och så får du ta med dig Kiring också.
Ja, ja. Han blir inte av mig, höll jag på att säga. Han kommer hänga kvar.
Ja, och nu tar du ju med andra människor på... Jag ska ju med dig.
Vi ska ju till Keb.
Vi ska till Keb i augusti.
Det ska bli jättekul.
Så sjukt kul. Hur ska jag förbereda mig?
Nej, men du tränar ju redan hjärnet, så där tror jag att du är klar. Det är ju mer så här, fixa rätt utrustning, köpa den i tid, se till att den funkar ordentligt. Skor och sånt är en klassiker, att man köper 2 dagar innan och sen får man skavsår.
Ja, den ska vi undvika.
Så den undviker vi. Nej, men jag tror, vi har ju haft en träff nu där vi liksom har gått igenom allt. Jag tror mer bara, se till att komma så bra förberedd man bara kan och sen njuta.
Det är så en jäkla dröm att få göra det här. Och få göra det med dig.
Det ska bli jättekul.
Men hur är det att uppleva och se andra människor få uppleva en sån här, för det har ju varit en dröm för mig att komma upp på Keb. Och så får du ta med människor som får uppleva det här, att se glädjen i dem.
Det är jättekul är det. Och jag vill dra ett... För mig, i den här jordbävningen vi satt i, när jag berättade om allt jag ångrar och allt det här, så satt jag och pratade med Kihlborg då väldigt mycket. Och en av de sakerna som han grämde sig över, att bo på det med kontraster, var att han aldrig hade sett havet. Så det vi gjorde när vi kom hem sen och hade klarat oss, allt hade gått bra, var att jag tog ut honom till Bullande och Marina.
Ja, du bjöd hit honom till Sverige.
Ja, och sen så åker vi ut på havet. Och han har klättrat över 16 gånger och man tror att han liksom har upplevt allt och inte har några... Men han skriker, du har ju sett klippet, han skriker som ett barn.
Vi hade ett möte då med, ska jag säga att det är lyssnare, när inför här med Kebnekaise med Robin. Och då visar du klippet när han ska bada, det är helt underbart.
Ja, och det, samma är lite när man tar ut människor så här i bergen, att saker som jag nästan har börjat ta för givet, får man, ja just det, så här är det ju. Att du får liksom nästan uppleva det igen och igen och igen genom människor. Samtidigt som man får ett så otroligt kontaktnät, du får lära dig, så alla... Människor som följer med är ofta väldigt duktiga på det de gör. Så att det är väldigt kul också ibland att gå tyst och bara lyssna. För man lär sig väldigt mycket.
Mm. Ja, det ska bli så himla spännande. Och jag gillar ju sånt som är lite mer långdraget. Alltså jag åker hellre ett Vasalopp eller springer ett maraton än att göra korta lopp.
Men det här är din grej.
Jag tycker det är kul att testa pannbenet. Yeah. Jag är starkare pannben än vad jag är fysiskt egentligen, tror jag.
Fan, då blir det ju livsfarligt.
Alltså, då har jag det kanske det jag behöver.
Ja, det kommer gå jättebra.
Men jag tänker också så här, du var inne på det innan vi avrundar, så vill jag ju lyfta det här med din stora dag som betyder väldigt mycket för dig.
Ja.
Vad har du gjort för olika saker med dem?
När jag kom in, mitt sätt att bidra blev lite grann, först så pratade jag om det överallt jag kan såklart, men ofta de här barnen och ungdomarna, man känner sig kanske lite ensam ibland, att du sitter på ett sjukhus eller du har dina behandlingar så känner man att jag är ensammast i världen. Och samtidigt så vet ju vi som jobbar, alltså de barnen och ungdomarna sitter ju överallt, fast på olika avdelningar bara ibland. Så det vi gjorde var att vi satt bland annat ihop ett äventyrsläger som är uppe i Höga Kusten nu, där vi klättrar och grillar korv och ja, men paddlar kajak eller allt möjligt. Men egentligen det stora syftet är ju att de här barnen och ungdomarna ska träffa varann. Att liksom utbyta erfarenheter, att få en gemenskap, känna att man...
Jo, det är barn som är sjuka.
På olika sätt.
På olika sätt.
Och samma som min stora dag tycker jag är jätteduktiga med, är ju även, det är ju barn och ungdomar man ser, men det är också anhöriga och folk runt omkring som också tar liksom skada av det här. Så att man kan gå in och önska stora dagar, man kan följa med på läger och allting är kostnadsfritt. Så känner man att man är i målgruppen kan man ju jättegärna gå in och titta på hemsidan om det är något som är för er. Och är man inte det så kan man ju absolut gå in och kolla om man skulle vilja bli volontär. För att vara en del av det här är superhäftigt.
Mm. Jag har en kompis som gick in och... För hon var just där att jag vill göra någonting för någon annan. Och då gick hon in och anmälde sig som volontär. Och hon,
vad kul, vad tyckte hon då?
Ja, hon älskade det.
Ja,
och hon är också en sån där... Eva heter hon, hon jobbat som flygvärdinna i många år. Och tänker på allt och alla hela tiden. Och sen tror jag det kostar lite grann det här att när du har det i dig så finns det ju... Det är så fint att vi via min stora dag ge andra möjlighet som inte riktigt vet vad kan jag göra.
Ja, visst.
Och så får
visst.
Du möjligheten därigenom.
Du får alla verktyg.
Ja, precis. Nej, hon älskar det. Hon älskar
det. Kul. Vad roligt.
Och sen så vill jag också, med miljön är också väldigt viktigt för dig.
Mm.
Jag vet att ni har en jacka.
Ja,
som du gärna får berätta om, för det har ju med miljön att göra.
Ja, men så här, ung och dum höll jag på att säga, men jag är ju inte ung längre, men dum. Hur svårt kan det vara, tänkte jag, att ta fram... Modeindustrin är världens näst största utsläppsmarknad. 160 miljarder ton kläder produceras varje år. Och 60% slängs inom loppet av ett år. Det är så mycket som liksom är konstigt i det där som man kanske inte pratar om i den utsträckning man borde. Och då tänkte jag så att, ja, men hur tar man fram en jacka som är så bra för miljön som det bara går? Och då kom vi snabbt på att det går inte att ta fram en jacka som är bra för miljön. Allt har en kostnad. Så vi gjorde så bra vi kunde. Så vi gjorde den av skräp och egentligen restmaterial från liksom större varumärkens produktioner. Skulle frakta över den med båt då från Shanghai där fabriken görs, i samma liksom fabrik som de här stora varumärkena. Och sen fastnade den här fraktfartyget i den här Suezkanalen och sen började folk flyga över grejerna. Och då blev det ju, ja men säg, är det här något du säger nu Robin, eller ska du göra det här på riktigt? Så vi stod ju fast vid båten, missade hela den här vintersäsongen som kom. Så att vi släppte ju jackorna lagom tills det började bli varmt. Men det har gått jättebra. Så att nu säljs jackan bland annat på Kebnekaise fjällstation och Ice Hotel. Vi säljer den via hemsidan. Och tanken är väl att liksom skapa en jacka som inte är specifik för klättring eller skitouring eller vandring eller gå ut med hunden. Utan den här jackan ska funka till allt. Den ska vara hållbar, den ska vara schysst framtagen. Och sen har vi även sett till att välsigna den. Så i den här välsignelsen som vi pratade om innan Mount Everest med det halsbandet. Ett sånt halsband följer med jackan.
Nej, vad fint!
Och tanken är på något sätt att liksom skapa en vilja eller ett värde i jackan så att du vill laga den istället för att kasta den då direkt. Jag lovar att den håller om du lovar att laga den.
Mm.
Så att, men den funkar bra. Vi har kört lite uppe i Lofoten nu också med några bergsguider där. Den har hållit och så var det någon JAS-pilot som skulle ta upp den nu och testa den i vad heter det? 9G eller ja, jag vet inte vad det heter.
Ja.
Så det är väl det ultimata testet. Men, det har gått bra och det har varit otroligt lärorikt. För jag tror, hur svårt kan det vara att ta fram en hållbar jacka? Och det är jättesvårt och vi har säkert dubbelt så dåliga marginaler som alla de här stora varumärkena. Men vi har gjort det schysst.
Men värdet är någonting annat?
Ja, och det är något man kan stå för. Och jag släpper den ju på ett sätt i sitt eget namn. Trygg Traceable heter den. Mm. Men, ja, men så här, vill man lämna något efter sig, vad är det som är viktigt att lämna då? Jo, men kanske något som är bra.
Men tror du att det också kommer utav att det du har fått sätta världen? Att det har fått en större betydelse för dig?
Ja, jag är övertygad om det. Alltså just den här, det var en sak för mig att tänka innan så här, hur är det den dagen man går bort? För den har alltid funnits där på något sätt. Men det var en annan sak att faktiskt uppleva det på riktigt. Och så här, vad vill jag stå för? Vad vill jag bli ihågkommen för? Vad vill jag att folk ska tänka om mig? Så här, ja men fan, Robin han höll budget varje år. Fan vad bra han var. Eller är det någon som så här, ja men han fanns alltid där. Han fick mig alltid att skratta. Han var snäll.
Ja, för det säger många om dig. Och det, jag har tittat på några klipp och när Peter Jihde bara, snäll, det är du.
Ja, Peter är grym. Och sen är de som har hjälpt till mycket.
Ställdes på sin spets.
Verkligen, mm. Verkligen.
Vi tränade ju tillsammans innan du satte igång hela den här äventyrbaletten med de största bergen. Och jag kan säga att du är genuint snäll, Robin. Så att då har du bara blivit ännu snällare.
Mm. Och du, vad är du nyfiken på?
Oj, vad jag inte nyfiken på. Alltså jag är generellt, jag blev kallad för professorn när jag var liten. Jag är väldigt så här frågvis och vill lära mig. Så att jag är nog nyfiken på allt. Vilket ibland är skitjobbigt.
Jag vet. Alltså det där, men det är ju roligt att vara nyfiken på allt.
Ja, och så här, den dagen man inte är det, fy fan vad tråkigt rent ut sagt. Att var, så här, bara går det inte att vara nöjd.
Det var det som gjorde att jag, min podd faktiskt heter Nyfiken på. Mm. För att många tänkte att jag skulle starta kanske en podd om hälsa eller så här, bara träning. Och men nyfiken på, jag kan ju få vara nyfiken på allting som jag är nyfiken på. Och det spretar ju åt alla olika håll. Vilket är superhärligt.
Det är ju grymt.
Men jag vet att du har varit lite så här just med intresserad just av människor. Att lite grann det här med Kering till exempel. Att du har liksom tittat mycket på hur de är som personer. Och också nu Nils van der Poel.
Vilken människa. Jag hoppas du lyssnar. Du är min stora idol. Alltså att vara så otroligt duktig på någonting. Och samtidigt. Ja, men så tydlig i sitt ställningstagande på ett sätt som man kanske inte alltid ser från offentliga personer. Hatten av bara.
Och så generös. Att bara så här, här har ni, så här har jag tränat.
Ja.
Och så lämnar han ut hela sin träningsmanual som är hur stor som helst.
Jag hoppas jag får träffa honom någon gång. Jag tycker han verkar super häftig. Och sen, jag vill också lägga till om just med jackorna, förlåt, att hittar man något sätt att göra det bättre. Fan, hör av er. Det vore jättekul och ni kanske ser något som jag missat.
Mm. För det är du också nyfiken på.
Ja, jag vill alltid bli bättre.
Du, filmen, den, vart kommer man kunna se den?
Den går upp på bio nu, slutet av maj. Och sen efter det så kommer den ut på massa olika plattformar till kors och tvärs. Men bio-release i maj, så det ska bli jätteläskigt.
Bortom Tingri.
Bortom Tingri.
Mm. Och jag tycker verkligen att det är en film så värd att se och gav mig ett lugn samtidigt som jag varit skitnervös ibland. Men lugn och insikt till mycket.
Ja, vad kul.
Mm, fantastiskt fin, fin film som jag tycker alla ska se. Och om man vill hitta dig så hittar man dig på Instagram, Trygg Robin.
Mm.
Och Trygga Resor.
Mm.
Någon mer plats man...
Ja, Hökarängen ibland.
Hökarängen ibland, där hittar man dig också. Du, vi ska avsluta med en låt.
Ja, nej men det, jag gifte mig för ett tag sedan och efter det så har jag och min fru som heter Jessica haft det stundtals rätt tufft. Alltså vi har, först hittar man en tumör och det har, allt har gått bra och sen så hittar man en knöl till. Men vi har liksom tvingats ta ställning och förbereda oss på liksom saker som man inte ska göra när man är så pass ung egentligen. Och även fast allt har gått bra så har man ju fått ett otroligt liksom förstå hur mycket man uppskattar varandra och inte heller tagit det för givet. Så jag skulle bara egentligen vilja skicka massa kärlek till henne och spela upp låten som vi spelade på vårt bröllop.
Och den heter Vilar glad i din famn.
Exakt.
Tack snälla Robin och jag ser fram emot att få följa med dig på Kebnekaise om några månader. Jag lovar att jag ska lägga ut lite bilder på Nyfiken på oss Instagram på vår lilla resa.
Kul.
Stort tack för att du kom och en fantastiskt fin film. Och tack för det du delar med dig av som inspirerar så mycket.
Stort tack att jag fick vara här. Tack. Jättekul.
Vinden vill famna skogen. Havet ger.
Nästa vecka kommer läkaren och professor i molekylär medicin Anders Rosengren som skrivit boken Hela livet. Han är läkaren som ser hälsa från molekylär nivå till de stora livsfrågorna. För det är först då när vi väver samman kunskapen och livet som vi kan nå hållbar hälsa. En läkare, han är en läkare som älskar vetenskap och även ser till andligheten och livet. För tillsammans är det läkande. Missa inte nästa veckas avsnitt. Tills jag är i din famn, vilar glad i din famn, vilar glad i din famn, jag vilar glad.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.